Det har jag verkligen sett fram emot. Lite hajade jag till när du presenterade mig som en långväga gäst. Och så tänkte jag att ja, men det är jag ju. Fast det känns inte så. Det känns i allra högsta grad som att jag är tillhörig. Jag vet inte om man får säga så när man bor i Varberg. Men så tycker jag i alla fall att det känns väldigt roligt att få vara här. Och det är ett underbart tema som vi ska ta oss an. Och innan vi går in på det så tänkte jag få dela ett glädjeämne och göra en reklam, om det går bra. Och glädjeämnet, det ser ut så här. Ni vet säkert att jag arbetar för Oasrörelsen. Och just nu så har Oas en ny satsning som vi börjar på här i nästa vecka. Och det är ett långsiktigt arbete för präster och pastorer. Till deras uppmuntran och uppbyggelse och hjälp på alla sätt och vis. Och den första åtgärden då, om jag får kalla det så, det är en kurs för präster och pastorer. Den ser ut så här, foldern, på Åstiftsgård, tisdag till torsdag. Och till vår stora glädje så har det blivit 85 stycken anmälningar, vilket är fantastiskt. Jag hade för min inre tro så hade jag tänkt att ja, men 30, då blir jag glad. Och så kommer det så många, det är så roligt. Och här kommer reklamen, där finns foldrar där nere. Alltså i maj månad, i samband med en våroas på Å, så ska Oasrörelsen spela in 4 tv-gudstjänster. Det är SVT som har hört av sig och ville detta. De här gudstjänsterna ska sändas i höst. 2 sista söndagarna i oktober och Pallhelgonahelgen. Och då gör man ju så numera att man spelar in dem i förväg. Och de ska spelas in i samband med våroas på Å stiftsgård, som också blir en alldeles riktig oashelg. Man säger så. Så ta gärna en sån folder och har ni möjlighet att vara med hela eller delar av den här helgen, så är ni varmt välkomna att göra det. Då så ska vi gå till det som är dagens ämne. Kanske en del av er har varit i kyrkan redan. Vet ni att den här söndagen, den heter ju någonting ganska konstigt. Den heter sexagesima. Och du vet alla varför. Det beror på att det nu är 60 dagar till påsk. Och då benämner man den här dagen för sexagesima. Och ni har kanske också snappat upp då vad som är temat för denna dagen. Och det är det levande ordet. Det levande ordet. Och det kan man ju fundera över vad det är för någonting. Det ska vi göra tillsammans nu. Det man ska säga allra först, det är att det finns ju många ord i tillvaron. Det finns många fantastiska böcker, tidningsartiklar, bloggar numera och allt möjligt sånt som rör sig. Det är inte så att det levande ordet är så att säga på toppen av det. Det är inte så att det finns massor med bra saker och sen kommer det levande ordet och är lite bättre än allt det andra. Det är inte på det viset. Utan när vi säger att Guds ord, Bibeln, är det levande ordet, då är det till sin natur någonting helt annat än alla andra bra böcker. Det är viktigt att förstå det. Det är inte så att säga världens bästa bok högst upp på stapeln av alla bra böcker. Det är inte så. Utan det är en helt annan genre. Det är till sin natur någonting helt annat. Och det önskar jag, det vet ni säkert redan, och kanske att vi kan få en ännu lite större insikt i det då under den här eftermiddagen. Jag tänkte att jag skulle få börja med att berätta för er om en bok, nämligen, som inte är det levande ordet, utan en annan väldigt bra bok. Det var en bok som jag fick av Göran i julklapp. Och det var en gammal bok, han köpte den på ett antikvariat. Författaren heter Frans Werfel. Och boken heter Bernadette, eller Sången om Bernadette. Det är sällan som jag, i alla fall länge sedan jag fäste mig så vid en bok som jag gjorde vid denna boken. Den är ganska tjock, lite gammaldags och så. Det tar en stund att ta sig igenom den. Boken handlar om den unga flickan Bernadette som 1858 fick ta emot under 14 dagar uppenbarelser av jungfru Maria vid den lilla byn som sen kom att heta Lourdes i Frankrike. En del av er känner till detta. Vi behöver inte nu syssla med huruvida jungfru Maria uppenbarar sig eller inte, för det är inte det som är poängen med denna berättelsen. Men för henne var det så att jungfru Maria uppenbarade sig under 14 dagar. Mitten på 1800-talet. Hon var en enkel flicka. Hon kom från ett mycket fattiga omständigheter. Och i början när hon berättade om detta för byborna så blev de väldigt irriterade. Och de tänkte att om detta överhuvudtaget var sant, varför skulle jungfru Maria välja att uppenbara sig för Bernadette av alla människor här i byn? Det måste ju finnas de som är mera värda att bli uppenbarade för. Det var den ena synpunkten. De andra tänkte att nej, men det är bara struntprat. Hon lurar människor. Vi måste få henne att ta tillbaka detta. Och då blev det så att borgmästaren och kyrkoherden och polischefen försökte tvinga henne att ta tillbaka sin berättelse. Men de här uppenbarelserna, de var så kolossalt betydelsefulla för henne. Och då blev det så här att hon vandrade ut ifrån byn till grottan utanför där uppenbarelserna skedde. Hon gjorde det en gång om dagen. Det upptog hennes längtan. Hon tänkte nästan inte på någonting annat, för henne var det någonting helt fantastiskt. I början så var det många människor som följde med henne ut till grottan för att håna henne, för att peka finger, för att skratta åt henne. Men efterhand som dagarna gick så blev det fler och fler som följde med. Och till slut står det i boken att det var kanske cirka 5000 personer. Ungefär som på ett oasmöte. 5000 personer som slog följe med henne ur byn till den här lilla enkla grottan. Och det som från början var förakt och hån, det byttes under dagarnas gång till att bli en väckelse. Och det är väldigt, väldigt intressant när man läser i boken och funderar över varför. Vad var det som gjorde att det ändrade sig? Jo, då står det så här att under dessa 14 dagar så var det aldrig någon annan av de 5000 som följde med. Det var ingen mer än Bernadette som någonsin såg jungfru Maria, alltså den himmelska uppenbarelsen. Ingen annan gjorde det. Men på grund av vad man såg på henne, Bernadette, att hon i sin tur såg, så blev man gripen. Alltså ingen av de 5000 såg uppenbarelsen, men på grund av vad man såg i hennes liv, hur hon betedde sig och hur hon var när hon mötte den himmelska synen, på grund av det så utbröt en stor rörelse och en väckelse. Och vad var det man såg? Jo, man såg Bernadette, och hon var då helt ointresserad av vad de här 5000 andra skulle tycka. Det var alltså helt ovidkommande för henne, därför att hon var totalt uppfylld av det hon såg. Hon föll på knä, hon lyfte sina händer, hon bad. Man såg att ögonen lyste, ansiktet lyste, glädjen var påtaglig. På grund av det man såg i hennes liv så utbröt det en väckelse. Ingen annan såg uppenbarelsen, det var bara hon som såg. Och så står där en replik, och det är så härligt, det är polismästaren som verkligen har ansträngt sig för att få henne att ta tillbaka sina syner. Till slut då så skakar han resignerat på huvudet och så säger han så här. Ja, säger han, bara den som är gripen kan gripa andra. Och jag tyckte att det var fantastiskt. Jag tycker att hela skeendet i boken talade så starkt till mig att människor läser våra liv, eller hur? Människor på den tiden läste Bernadettes liv och de såg att hon mötte någonting som de själva inte såg. Och nu tänkte jag att vi kunde använda den berättelsen som en ingång in i det här ämnet som handlar om Bibeln förstås och det levande ordet. För det är naturligtvis så också för oss i vår tid med människor som vi har runt omkring oss. Anhöriga, barn, barnbarn, föräldrar, vänner i församlingen och så vidare. Det är inte säkert att de ser det vi ser. Men det är helt säkert att de ser på oss huruvida vi ser någonting eller inte. Är ni med på det? Mm. Det är helt säkert så att de ser på oss om vi har upptäckt någonting i förhållande till det levande ordet eller inte. Det levande ordet är någonting helt annat än alla andra ord. Och när jag förberedde det här så blev jag påmind, som man ibland säger, om ett ord ur Saltaren som jag tänker att vi ska börja med som första bibelord. Det är bara en vers. Och vill ni följa med kan ni slå upp den. Kanske du har bibel med, eller kanske du läser bibel i mobilen. Jag vet inte. Det var ju så förr i världen när man var ute och höll föredrag att då kunde man säga att nu stänger vi mobilen. Det kan man inte göra längre. För det är många som läser bibeln i mobilen. Men jag är alltid lite misstänksam ändå. Om man hittar sig själv på Facebook efteråt eller så. Ja, här i Psaltaren 147 så står det: han sänder sitt ord och det frusna smälter. Han sänder sitt ord och det frusna smälter. Det är mycket som är fruset. Det kan vara så att det kan vara fruset inuti oss också. Av olika anledningar. Av sådant som har drabbat oss i livet. Olika saker hopade på varandra. Det kan också bli fruset på grund av frånvaro av värme. Och jag vet att många människor, när man tänker på sig själv och sitt eget liv, kan uppleva nästan en permafrost i förhållande till det andliga. Det var så länge sedan det kändes varmt och var varmt. Det var så länge sedan som det var på riktigt då, Gunnar. Det frusna. Och hur blir man av med den där obehagliga kylan? Det frusna, det som går ända ner i märgen många gånger. Ja, inte genom att någon föredragshållare från Varberg kommer och säger: gaska upp er nu. Inte någon som säger skärp er, eller nu får ni skärpa er, eller så. Men genom det vi just läste. När det står: han sänder sitt ord och det frusna smälter. Alltså, det här är ju inte ett önsketänkande. Och det är inte någonting som vi väljer heller. Det är inte beroende av vårt mått av tro. Guds ord blir inte levande för att vi tror att det är levande. Guds ord blir levande därför att det är levande. Det är dess natur. Och nu står det här: när Herren sänder sitt ord, då smälter det frusna. Och om du känner igen dig i den här korta beskrivningen, att det är som att det är bottenfruset i mitt liv. Det är som att det är en kyla i förhållande till det andliga. Jag ville inte att det skulle vara så, men jag tycker att det är på det viset. Då är det här ett löfte till dig. Han sänder sitt ord. Det gör han många gånger. Och det gör han nu också. Precis den här stunden när vi sitter och lyssnar, då sänder Herren sitt ord. Och ordet har den här verkan i oss att det frusna smälter. Så kan det ju vara så med det levande ordet att det kan både ha en positiv effekt, eller det har det på oss när vi lever nära det. Men avsaknaden av det levande ordet har också en lika förfärande negativ effekt. Och då tänker jag att jag skulle be er att ni slår upp i Gamla testamentet. Jag vet inte om ni brukar läsa Gamla testamentet så ofta. Gör ni det? Ibland kanske? Varje dag, ja. En del läser varje dag, en del gör kanske inte det. En härlig bok att läsa, man ska läsa i Gamla testamentet, det är Ruts bok. Rut brukar kallas för Gamla testamentets Maria. Jag tänker att vi bara skulle läsa det första stycket i det första kapitlet i Ruts bok. Och det ska vi göra därför att Det här är en berättelse som visar vad som händer när det levande ordet inte finns. Inte finns. Det är också en 3000 år gammal, men på ett annat sätt, dagsaktuell beskrivning av vår tid. Första 6 verserna. Kanske en del av er har varit i Israel. Kanske ni har varit i Betlehem. Den här berättelsen, den utspinner sig i Betlehem. Det var ju inte så att säga bara, citationstecken får vi sätta, Jesu födelse i Betlehem, utan det hände ju en hel del annat där också. Och det här är en berättelse som utspann sig långt innan Jesu födelse i Betlehem. Det dateras på den tiden då domarna regerade. Och de där små anvisningarna kanske du inte tänker så mycket på när du läser i din bibel, men de är ganska viktiga, därför att de säger till oss att Gud, när han handlar, så gör han det rätt ner i vår värld och i vår historia, så att man faktiskt kan skriva in det i almanackan. För det är ju det som står här. På den tiden då domarna regerade. Det var en bestämd tid. Och då hände någonting. Då står det: då blev det hungersnöd i landet. Och då begav sig en man från Betlehem i Juda iväg med sin hustru och sina båda söner för att bo en tid i Moabs land. Vet du vad ordet Betlehem betyder bokstavligt? Det betyder brödhuset. Och la ni märke till nu att det blev en hungersnöd i, var då någonstans? I brödhuset. Tänker man på det så är det ganska konstigt. På den plats, i den plats, i den ort där det skulle finnas bröd, just där var det hungersnöd. Alltså avsaknad av det som ger människor mättnad och livsmening och anledning att leva vidare. Det var hungersnöd. Det där är en berättelse om vad som var i Betlehem för 3000 år sedan. Men inte är det så svårt att tycka att den också beskriver vår tid. Många gånger. Många sammanhang i kyrkan. Många församlingar, oavsett kyrka eller frikyrka. Dit människor kommer för att man längtar och söker och behöver. Och där man går därifrån kanske lika hungrig och sökande. Det är hungersnöd i brödhuset. Och på grund av den där hungersnöden så får vi veta vad som händer med familjen Elimelek. Familjen Elimelek, han hade en hustru som hette Nomi. Och han hade 2 pojkar. De bar de klingande namnen Kiljon och Mahelon. Det är inte så många som heter så idag. Och den här familjen flyttade från Betlehem på grund av sin hunger. De flyttade till Moab, står det. Och har du varit i Israel så vet du att du kan stå på Israels sidan Jordan, nere vid Döda havet ungefär, och så kan du titta över bergen ungefär 5 mil åt det hållet, vad blir det, österut. Och där ligger Moab. Så Moab är inte långt. Det är till och med närmare än Oslo för vår del. Det är inte långt borta. Geografiskt sett inte långt borta, men andligt sett ljusår ifrån. Och det beror på, om du kan din gammaltestamentliga historia lite grann, det tror jag du kan, så minns du att Lots hustru, det berättas att hon blev en saltstod där nere vid Döda havet. Och så drog Lot iväg med sina båda döttrar ut i öknen och bosatte sig där. Och då blev det tragiskt nog så att döttrarna gick in och låg med sin pappa. Och båda döttrarna blev havande. Och av den förbindelsen föddes det 2 söner. Den ene hette Ammon, den andra hette just Moab. Och Moab och Ammon kom genom hela gamla testamentets historia att bli Israels svurna fiender. Så därför, när det står att den här hungrande familjen flyttar till Moab, så är det inte som att flytta till Strömstad. 5 mil bort eller så. Utan det står egentligen något helt annat. Det står att på grund av sin hunger så flyttar de ur Guds land och rakt in i fiendens område. Förstår ni? De flyttar ur Guds land, eller från Guds land, rakt in i fiendens område. Tänker man på idag. Och så tänker man på många människors hunger idag. Och längtan och sökande som är, för det vet vi ju att det är en andlig tid där människor söker ogenerat efter svar på livets frågor. Och vi vet att det inte heller är självklart att man söker i kyrkor och församlingshem. Men man söker. Och på grund av hungern, det vill säga att man inte får det man rätteligen skulle få i brödhusen, på grund av det så hamnar man i Moab. Och då söker man i kulter, sekter, samfund och sammanhang som egentligen är väldigt, väldigt, väldigt långt bort förstås ifrån Herrens själv. Jag tror att vi alla vet om det där. Vi kan läsa om det i tidningen och vi har kanske varit med om många sådana upplevelser också. Jag brukar berätta om en märklig händelse på Arlanda för flera år sedan när jag stod i incheckningskön. Så var det en kvinna som knackade mig på axeln. Vi kände inte varandra. Stod bakom mig, knackade mig på axeln. Så sa hon, hej, sa hon. Ja, hej, sa jag. Jag vet om att jag är häxa, sa hon. Nej, det visste jag inte. Och så fortsätter hon. Du vet att jag kan lägga en förbannelse här på den här kön. Så att du och jag kommer först. Så vill du det, sa hon. Nej, tack, sa jag. Det behövs inte. Vi kan vänta här. Som den naturligaste sak i världen. Moab, mina vänner, Moab. Och Moab dyker upp på många olika sätt i Sverige idag. På grund av hungersnöd så flyttar människor till Moab. Ja, hur gick det då för familjen Elimelek? Elimeleks namn betyder Gud är konung. Och det låter väl lovande. Gud är konung. Men då blev det så att Elimelek först, han dog i vers 3. Och Noomi blev ensam kvar med sina båda söner. Sönerna gifte sig. Den ena svärdottern hette Orpa och den andra hette Rut. Och när de hade bott i landet ungefär 10 år så dog också de båda sönerna. Och då står det så betecknande här. Och kvinnan, Noomi, blev ensam kvar utan söner och utan man. Och mannens namn var den förhoppningsfulla rubriken Gud är konung. Och visst kan man känna i den här texten, hon är ensam kvar utan söner och Gud är konung. Visionen, längtan som hon hade, också den hade dött. Utan man och utan söner. Och den här ingressen här på Ruts bok, vi ska inte gå så mycket längre i den, den beskriver för oss hur det är när det levande ordet inte finns. Inte är för handen i ett sammanhang. Hon blir ensam kvar. Hoppet är dött. Och visionen har dött. Men vi tar en vers till. För då vänder det. Och då står det i vers 6. Att Noomi bröt upp med sina sonhustrur. För att vända tillbaka från Moabs land. Och det där gör hon inte för att hon har kommit på att nej, här kan man inte sitta och uggla. Utan hon gör det av en speciell anledning. Och den speciella anledningen, det är ordet ty som står där. Hon bröt upp med sina sonhustrur för att vända tillbaka från Moabs land. Tillbaka igen alltså till Guds plats Betlehem. Ty, medan hon var i Moabs land hade hon hört att Herren hade tagit sig an sitt folk och givit dem bröd. Står det. Nu fanns det bröd igen i brödhuset. Bröd igen i brödhuset. Och det är därför som hon går tillbaka. Hon går inte tillbaka för att någon piskar på henne. Eller för någon annan anledning. Utan det är när hon spetsar öronen. Och så hör hon att det levande ordet, brödet, är för handen, då kommer hon tillbaka. Och då har vi lärt oss, vi har läst precis här två berättelser. Den ena korta versen från Saltaren, hur Herren sänder sitt ord och det frusna smälter. Det ena ordet finns, är i rörelse. Och så den här hemska berättelsen i brödhuset, när ordet inte finns, när brödet inte finns. Vilken nöd det betyder egentligen för människor. Och nu vet inte jag om ni är lite eftermiddagssömniga eller så, men nu tänkte jag att vi stannar här en kort stund och så kommer en verklig utmaning för er. Och den är att ni ska vända er till varandra nu i 30 sekunder och så försöker ni komma ihåg någonting av det jag hittills har sagt. Finns det någonting av det jag hittills har sagt som ni har lagt på minne? Och det här är inte bara lekfullt eller barnsligt eller så, utan när ni kommer hem härifrån, kanske ni har någon närstående där hemma, så säger de, jaha, hur var det då? Jo, så säger ni, jo, det var bra det hon sa. Och så kommer nästa fråga, vad sa hon då? Och där brukar vi ofta snubbla, eller hur? Inte för att vi vill glömma, utan för att vi är glömska. Om vi nu kunde hjälpas åt att komma ihåg någonting av det som vi hittills har hört, så ska jag fortsätta sen. Så vänd er till varandra, 30 sekunder, påminn varandra om någonting av det jag har sagt som ni kommer ihåg fortfarande. Varsågoda. Tack ska ni ha. Ett litet sorl kunde man ändå höra. Tacka för det. Vi ska titta lite mer på det här som är dagens rubrik, när det heter att det är ett levande ord. Och så ska vi titta på var någonstans det här ordet visar sig i Bibeln, så som ett verkligt, så som det heter idag, att det gör skillnad. Och då får vi säga först att ett levande ord är inte ett trevligt ord eller ett sympatiskt ord eller ett gott ord eller ett vänligt ord eller ett diplomatiskt ord eller så, utan det är någonting helt annat. Helt annat. Väsensskilt. Den första gången som det levande ordet är igång, som vi kan veta i Bibeln, det är i skapelsen. Och ni kommer ihåg det allesammans. Det är när Gud säger sitt var det, eller hur? Så blir skapelsen till. Och om Guds ord nu bara hade varit trevligt, eller bra, eller sympatiskt, eller diplomatiskt, eller trivsamt, så hade det inte haft den effekten. För bara ett trevligt och trivsamt ord gör inte att saker blir till ur intet. Utan det är ett skapande ord, alltså ett levande ord, helt annorlunda. Och den här effekten i ordet, alltså naturen av Guds ord, är samma idag. Och det betyder att när du och jag öppnar våra biblar så möter vi samma levande ord, alltså väsensskilt från alla andra böcker och artiklar och bloggar och allt. Och det här levande ordet, det kan göra oss levande. Det är alltså inte bara ett inspirerande ord i största allmänhet, utan det är ett ord som kan levandegöra oss människor. Så att vi lever i evighet tillsammans med Jesus Kristus. Det skapar tro och det skapar liv i oss. Vi kan ta Lazarus som exempel. Ni kommer ihåg den älskade brodern i syskonfamiljen, Marta, Maria och Lazarus. och Lazarus dog och Jesus tyckte systrarna, de tyckte han var försenad. Och så till slut ändå så står Jesus framför Lazarus grav. Och då minns ni att Jesus ropar in i döden. Och döden släpper greppet om Lazarus. Därför att det är det levande ordet som ropade in i den graven. Om det hade varit så att det levande ordet bara var trevligt eller inspirerande eller gott eller diplomatiskt eller vad heter det? Inte symptomatiskt, det heter sympatiskt. Om det bara hade varit sånt ord, verkligen maximalt med alla de superlativerna, så hade det ju inte hjälpt. Det hade inte fått den effekten som det fick. När Jesus står och ropar, det levande ordet själv står och ropar levande ord, och då måste döden släppa Lazarus. Då kommer Lazarus ut. Alltså det levande ordet är någonting helt unikt, och det kan vi faktiskt meditera över när vi öppnar våra biblar. För det är det som händer, och jag måste säga att ju mer jag tänker på detta och ju mer jag är ute och håller föredrag om det, desto mer häpnadsväckande tycker jag faktiskt att det är. Att när du och jag öppnar Guds ord så här, så är det alltså det levande ordet, det samma levande ord som gick ut i skapelsen och som gick ner i Lazarus grav. Det är samma levande ord som vi möter. Det är inte bara ett trevligt ord. Eller ett diplomatiskt ord. Eller ett glatt och inspirerande och gott ord. Det är något helt annat. Det är ett levande ord. Och jag tror säkert att du har egen personlig erfarenhet många gånger av det. Jag tänkte jag skulle få vittna för er. Orkar ni det? Ja, och jag har kanske berättat detta för några förut, men jag är inte uppvuxen i ett kristet sammanhang. En god familj och så, men inte ens första adventskristendom. Det fanns inte på kartan faktiskt. Men på den plats där jag växte upp så fanns där en kyrkoherde. Och för att förstå hur länge sedan detta är, så var det så att den kyrkoherden bestämde att alla elever som gick i andra klass skulle få varsin bibel. Och det betydde att vi, alla andra klassare, vi fick traska iväg till kyrkan en speciell dag. Och så skulle vi ta emot vår bibel. Och lite nervöst var det där. Vi hade tränat innan i klassrummet. För det var många manövrar. Man skulle ta emot bibeln i ena handen och tacka prästen med den andra. Och så skulle man niga samtidigt. Ja, det var mycket att hålla reda på. Men vi övade, och när vi var då fullfjädrade så gick vi iväg till kyrkan. Och jag kommer ihåg var jag satt någonstans. Jag minns detta. För det här är en av mitt livs första gånger när det levande ordet mötte mig. Och jag bara visste det. Och då var det så här att då fick vi gå fram en och en till prästen och göra den här manövern då. Och när det blev min tur så lyckades jag. Tog emot boken med ena handen, tacka prästen med andra handen och niga med knäna. Och så gick jag tillbaka. Och då hade jag den röda bibeln som vi hade fått. Det var inte en barnens bibel, utan det var en riktig. Alltså gamla testamentet och nya testamentet. Jag hade nog aldrig hållit i en bibel förut. Och så går jag tillbaka och sätter mig i bänken. Och på försättsbladet så hade kyrkoherden skrivit ett personligt ord till vardera elev. Och mot alla odds, det var väldigt Guds under det också då, så lyckades jag där i bänken slå upp den här boken. Konstigt stod det stod ps. Och när jag öppnade min bibel så kom jag till ps altaren. Och då hade han skrivit 32:8. Och jag lyckades hitta 32:8. Och där stod det så här: jag ska lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill giva dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Och vet ni vad? När jag satt där 8 år gammal i kyrkbänken och läste detta, då drabbade mig levande ord. Därför att jag visste i den stunden att det här är sant. Jag kan inte förklara det, inte utreda det på något sätt, men djup inuti, ni vet som det kan vara, så visste jag att det här är sant. Det var kanske första gången för mig som det levande ordet mötte mig i mitt liv. Du har säkert andra sådana berättelser. Men det levande ordet förmår att skapa tro i våra hjärtan. Tron är ingenting vi kan ta oss själva. Åh, en skulle tro lite bättre, kan vi ibland säga. Eller hur? Har ni säkert aldrig sagt, men det finns andra som säger det. En skulle tro lite mer. En skulle tro lite bättre. Ja, men det kan vi inte göra. Men det levande ordet skapar tro i oss. Och det är därför det är så viktigt att vi öppnar våra biblar och läser våra biblar, även om vi kanske tycker att det ibland är lite motigt eller sådär. Det levande ordet skapar tro i oss. Orkar ni några minuter till? Jag tänker att vi skulle få ett gott råd. Ett goda råd är härliga att ha. Och det finns ett sånt gott råd i Matteusevangeliets 17 kapitel. Och det är inte vem som helst som ger det här goda rådet till oss. Matteusevangeliets 17 kapitel. Utan det är vår käre himmelske fader som ger oss ett gott råd. Det här hör ni förresten. Eller ska jag ta om alltihopa? Nej, i Matteus 17 så är vi på förklaringsberget. Och Mose och Elia visar sig för lärjungarna tillsammans med Jesus. Och lärjungarna blir naturligtvis paralyserade av skräck. Och rösten kommer ur molnet och rösten säger så här: denna är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. Och då är det inte jag som säger det och har åkt hit från Varberg för att säga det. Utan här är det faktiskt Herren själv som säger detta till oss. Ni vet, vi lyssnar på så många människor, eller hur? Vi lyssnar på så många röster. Den ene tycker så, den andra tycker så. Och hur många tycker så här och så. Men vad säger Fadern själv här? Jo, han säger: lyssna till honom. Lyssna till Jesus. Är inte det ett gott råd? Att lyssna till honom. Man kan överhuvudtaget, om man läser i sin bibel, fundera över hur människor då tog emot Guds ord. Och ni vet att det är ju så här att bibelordet är inte någonting, det är aldrig någonting neutralt. Det finns ingen i hela Nya Testamentet som säger jasso när Jesus talar. Det finns många som blir glada. Men det finns också väldigt många som blir förargade. Och det hörde vi idag i dagens evangelium. Vem står ut och höra på hans tal? Kommer ni ihåg det? När Jesus talade, då var det någonting som hade betydelse för människor. Det var aldrig neutralt. Man fick förhålla sig till det på ett eller annat sätt. Och jag tänker att vi skulle, kanske avslutningsvis, eller kanske blir det någon liten sak till, men i alla fall här på slutet så skulle vi besöka två platser i Nya Testamentet som visar för oss att man då, men också idag, kan ta emot det levande ordet på två olika sätt. Och ett sätt är att man öppnar sig för det och tillåter, som du sa Gunnar innan, tillåter det levande ordet att skapa tro dag för dag i bibelläsningen. Och ett annat sätt som inte alls är lika bra förstås, det är att man stänger sig för det och man vill inte veta av det. Och här är två stycken berättelser ur Nya Testamentet som hjälper oss att se det här. Och får jag då först ta med er till Galileen. Det är många som har varit i Galileen uppe vid Genesarets sjö och sett det vackra där. Det är så härligt med naturen. Den ser ju ut precis som den såg ut då. Lätt att föreställa sig att Jesus och lärjungarna gick omkring där. Och det är så härligt för Jesus går omkring där fortfarande och möter människor. Både där och här. Och här då i denna berättelsen i Matteusevangeliets 8 kapitel så talas det från vers 28 om en by som verkligen hade sanitära olägenheter. Och de bestod av att det fanns två besatta i den här byn. Och de där båda besatta, de förde ett sånt hiskeligt liv och skrämde människor och levde om så till den milda grad så att vägen till byn blev blockerad av dessa båda. Människor kunde inte ta sig fram till byn på vägen. Jag antar att man klättrade över berget eller hade stigar eller så, men det står här. De var så våldsamma att ingen kunde ta sig fram på den vägen, står det. Det var ganska svårt för byn, eller hur? Att man inte kunde komma dit på vägen. Och så kommer ni kanske ihåg hur de onda andarna kände igen Jesus. Många gånger så frågar lärjungarna och andra människor runt omkring, vem är han egentligen? Vem är han egentligen? Men det frågar aldrig de onda andarna. De vet från början. Har du kommit hit för att förgöra oss, du Guds helige? För dem är det många gånger mer klart vem Jesus är än vad det är för lärjungarna. Och det här är ett sånt tillfälle. Och så kommer den här konversationen där de onda andarna ber Jesus, om du driver ut oss, skicka oss då in i svinjorden. Och Jesus tillåter detta. Och då kommer de onda andarna in i svinen, och svinen, hela jorden, störtar sig ut för branten, ner i sjön, och omkommer. Och de som vaktade svinen flydde in i staden och berättade detta, också det som hade hänt med det besatta. Och då står det i vers 34 så här: hela staden gick då ut för att möta Jesus. Och om man stannar där så kan man ju tycka att wow, härligt. Nu så artade sig snart här till ett riktigt stort underbart möte. Hela staden gick ut för att möta Jesus. Ja, det är klart att de måste göra. Jesus har drivit ut de onda andarna. Han har befriat två stycken. Han har gjort så att vägen är farbar igen. Men så läser man vidare. Knappt man tror sina ögon. Vad står det? Är det möjligt? Ja, då står det så här. Hela staden gick då ut för att möta Jesus. Och när de fick se honom så bad de att han skulle lämna deras område. Va? Han som hade drivit ut de onda andarna ur två besatta, alltså befriat två besatta, och därmed också gjort så att vägen blir framkomlig till byn. Hela staden gick ut för att möta honom. Och när de fick se honom så säger de: gå bort. Lämna oss och vårt område. Vi vill inte att du ska vara här. Vi vill inte ha den här kraften. Och vi vill inte att det levande ordet, för Jesus själv är ju det levande ordet, ska vara här hos oss. Och vad säger de egentligen med det? Jo, de säger: vi vill hellre ha dem besatta. Vi vill hellre att vägen ska vara så råddig som den har varit. Vi vill hellre ha det omaket att ta oss fram till byn på stigar över berget än att de besatta ska bli befriade och än att din kraft ska vara verksam i vår by. Visst är det märkligt? Och många gånger läser vi ju sådana här berättelser i Nya Testamentet, så blir vi så vana vid dem så vi ser inte hur märkvärdigt det är det som står. Men här möter de alltså det levande ordet och visar bort det. Därför att det var för starkt. Det var för utmanande. Det var för verkningsfullt. Det levande ordet är aldrig neutralt. Antingen så avvisar man det, eller så tar man emot det. Och så är det faktiskt idag också. Antingen avvisar man det. Och du vet, det kusliga med detta är att ja, vi kan tänka på andra människor. Så kan vi tänka, ja, där är de. Ja, de har minsann avvisat det levande ordet. Mm, som de gör. Men så kommer det ju väldigt obehagligt nära oss också. Det kommer nära mig. Hoppas det kommer nära dig också. Att det är ju en utmaning för oss att ta emot och inte avvisa det levande ordet. Och den kraft och den verkan och den förmåga att skapa tro som det här ordet bär med sig. Ja, det var den ena orten. Och avslutningsvis då så gör vi ett snabbt hembesök i Apostlagärningarna. Och då får vi också gå till det åttonde kapitlet. Det är rätt så lätt att komma ihåg, för här är två åtta kapitel. Matteus 8 och Apostlagärningarna 8. Och här är en berättelse som är nästan identisk med den i Matteus 8. Hör här. Först var det en svår förföljelse förstås. Det börjar med det i Apostlagärningarna, som bröt ut mot församlingen i Jerusalem. Och då får vi veta vad apostlarna, vad alla utom apostlarna gör. Jo, de skingras över Judén och Samarien. Och de som hade skingrats, om dem står det inte att de satt och klagade, bet på naglarna, låste dörren med åtta slag, ringde till en granne och tyckte det var hemskt, bloggade om det, eller så. Utan det står att de som hade skingrats gick omkring och predikade evangeliet. Mm. Och så berättas det om Filippus. Han kom ner till staden Samaria. Och då står det, han predikade Kristus för folket. Och om det är någon här som brukar predika eller undervisa eller så, så notera här. Filippus, han predikar Kristus. Han predikar inte om Kristus. Det kan man också göra ibland. När man predikar om Kristus, då berättar man om honom. Vad han gjorde och vad han sa och hur det var. Men när man predikar Kristus, då talar man så att ens egen person till slut försvinner och Jesus själv träder fram genom sitt ord och berör våra hjärtan och tankar. Det är att predika Kristus. Och det gjorde Filippus. Och de höll sig endräktigt, står det, till det som han predikade. Och så såg de tecken och under. Samma under som i Matteus 8. Under höga skrik så får orena andar ut ur många människor. Och många lama och lytta botades. Och vad händer i den staden? Under höga skrik så får onda andar ut ur människor. Ja, man kunde ju vänta att kanske de gör på samma sätt som i Matteus. Och säger, gå bort ifrån oss, vi vill inte ha den här kraften, det här levande ordet nära oss. Men här när Filippus har förkunnat så står det, och det blev stor glädje i den staden. Och det blev stor glädje i den staden. För där tog man emot det levande ordet. Och nu har ni lyssnat jättelänge. Fantastiskt. Och nu ska jag bara alldeles gå ner för landning och säga att det här som jag nu har sagt, det är på riktigt. Det är så även idag att när du och jag öppnar boken, då möter oss samma levande ord. Samma levande ord som var igång i skapelsens morgon. Samma levande ord som ropade Lazarus ut ur döden. Det är samma. Det är samma ord som du vid din morgon- eller kvällsandakt, om du har någon sådan, eller som du börjar med ikväll. Det är samma levande ord som du möter. Det är aldrig neutralt. Ingen av oss kan någonsin säga jasså till det. Det kunde inte människorna då heller. En del blir jättearga. Så jag vill inte ha det. Gå bort ifrån mig, jag vill inte veta av det. Pang. Eller så kan det vara som i Apostlagärningarna. Och det blev stor glädje i den staden. Ju mer man läser, ju mer man tar emot det, desto mer värmer det frusna. Den där permafrosten som vi, många av oss, av olika skäl, olika skeenden i livet, kan bära omkring på. När Herren sänder sitt ord, mina vänner, då smälter det frusna. Ska vi bedja? Ja, Herre, vi tackar dig för den här stunden tillsammans med ditt levande ord. Och jag vill be, Herre, nu för var och en av oss som finns här inne i salen, vi som sitter här. Be att du kommer och att du vandrar omkring nu här bland stolarna. Du ser oss var och en. Se vad vi behöver ifrån dig. Kom, Herre Jesus, du som är det levande ordet, och lägg din hand på var och en av oss. Och låt den livsström som kommer ifrån dig smälta det frusna som vi bär på. Och ge åt oss också var och en ny glädje och ett nytt allvar i bibelläsningen. Hjälp oss att förstå att det här inte är någonting att leka med eller slarva med. Herre, hjälp oss av nåd att inte vara den där platsen som visar bort dig. Utan låt oss få vara som i apostlagärningarna. De som tar emot. Och Herre, låt det bli stor glädje i våra liv och på våra platser. Det ber vi om i Jesu namn. Amen.